Så vet ni vad det absolut svåraste som finns i hela världen? Det är att beskriva user stories. Eller så här, att formulera sig tydligt så alla förstår. Och därför skriver jag user stories. För jag ska skulle tävla om webben som ska köra introt idag. Och vi sa, ja, men vi kör 60 påse om det. Och när jag hade vunnit så konstaterade vi att vann man att få bestämma, eller vann man att få göra det, eller vann man att få slippa det. Det hade vi inte bestämt, så nu är det jag som pratar. Så hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Mattias och sitter här idag med Carl.
Hej!
Kalle, alltså. Och Oskar.
Hej, jag förlorade.
Men säger du alltså sax, sten, påse?
Jag vet inte.
Nej, sten, sax, påse, sten, sax. Det finns väl ingen ordning?
Sten, sax, påse? Eller klunsa?
Rock, paper, scissor, lizard, Spock. Eller är det trademarket? Vad kan ni om CMS egentligen? Oskar, vad kan du om CMS?
Jag vet att det står för Content Management System.
Mm.
Och så var det väldigt...
Och vilken roll associerar du med Content Management Systems?
Vilken roll?
Ja. Säg redaktörer.
Ja, det var åt det hållet jag tänkte gå. Tack.
Bra. Carl, vad finns det för olika typer av CMS? För vi kommer ju komma in i det. Du får ju beskriva de två huvudkategorierna.
Ja, men vi har ju traditionella CMS och headless CMS. Det är väl det vi kommer att prata om.
Mm. Och vad skiljer de då?
Traditionella CMS, det är ju mer... Ja, men du bygger din frontend väldigt nära ditt backend-system. Till skillnad från headless, där du har ofta en tjänst eller ett, du kan använda ett CMS också. Men då har du ju bara ett API, liksom som en endpoint för datan som du hämtar ifrån din egen byggda fronten. Så det kommer ju med att du behöver kunna skriva bra fronten för att få det att funka.
Men skriver man kod då? För jag är ju inte riktigt med på den här tiden. Liksom så här, när jag hjälpte mitt XX att göra hennes blogg.se-blogg snygg genom att copy-paste in CSS. Var det ett headfull CMS, ett traditionellt CMS?
Ja, eller det är betydligt mer nära det. WordPress är ju väl det vanligaste liksom, headfull CMS som man har jobbat med.
Och där kan man koda plugin, men ofta så gör man inte det.
Ja, du kan ju bygga dina egna teman och allting. Så att det blir väl lite liksom, vilken nivå du vill lägga det på. Så att det är egentligen helt customiserbart om du vill.
Men du köper egentligen en plattform och kanske en motor, kan vi säga det?
Ja, så du får ju liksom allting gratis. Och du kan ju få ner dina hostingkostnader väldigt mycket.
WordPress från början WordPress från början var traditionellt CMS, om man ska försöka
få. Ja, och det är väl traditionellt byggt för bloggar specifikt också, tror jag. Mm. Sen så kom väl hela trenden med webbyråer och tog WordPress är smidigt att bygga webb på. Och så bygger man allas webb i WordPress. Och därför kan alla
redaktörer... E-commerce
Exakt. Mm. Det var lätt att bygga plugins och installera och customisera.
Skillnad då mot ett headless CMS, om jag ska hårdra det, är att det var därför jag ville säga en motor, en plattform. För mig är ett headless CMS, det är ett sätt för en redaktör att klippa och klistra i ett gränssnitt. Men outputen från det redaktören gör är inte data in i en motor, utan det är bara JSON. Utan om den skapar en sida någonstans, så finns det nu en URL endpoint för mig där jag kan hämta den här datan och sen göra vad som helst med den. Jag kan använda den JSONen för att, i mitt fall där jag sitter just nu, göra en Next.js-app. Men det hade precis lika väl kunnat vara vilken app som helst eller vilken teknikstack som helst. För man helt har separerat datan och visualiseringen av den. Kan man förenkla det så?
Ja, men även samma sak går ju att göra i de traditionella CMS:en också.
Det där de traditionella har öppnat upp mer, som man kan göra liksom bara resten upp.
Ja, exakt. Så att du kan ju använda liksom, om vi fortsätter med WordPress-exemplet, att du bygger liksom din publika webb i WordPress, så får du ju även ett API, så du kan ju använda liksom samma API för att hämta ditt content till din mobilapp eller externa applikation eller vad du vill. Så kan du ju låsa.
Men då har du lite klippt inte liksom previewn för redaktören stämmer ju inte längre då, utan den har ju bara fyllt i rådata liksom.
Exakt. Men previewn för headless CMS behöver du väl oftast bygga själv. Det är väl inte så många som kommer med det per default.
Ja, men vi kan komma till det då, eller ska jag hoppa dit direkt då?
Det tycker jag.
För min resa i CMS var att jag kodade på en stor svensk myndighet som hade byggt upp liksom redaktörerna i Adobes CMS. Och sen så skulle vi börja göra inloggade sidor som helt och hållet liksom som var helt egna webbappar. Men sen ville de plötsligt ha lite redaktörsdata i dem. Sidorna var liksom inget customiserbart alls liksom. Och de som skrev copy tyckte det var helt okej, för de fick ut, vi releasade ju 2 gånger i veckan, så redaktör, liksom, vi hade ingen redaktör men vi hade en copywriter och han var nöjd med det. Sen plötsligt ville vi in lite CMS-data och då utforskade vi liksom, kan det här feta CMS-et ha en, kan vi anropa en endpoint för att hämta ut den här datan? Och det gick ju bra och alla var happy, men de var ganska ohappy för det fanns ingen preview, utan det var liksom så här, de kunde inte se hur det blev utan att sen starta upp liksom vår applikation och logga in i devmiljön. Men min nästa steg i den här resan var att jag började med headless CMS på riktigt. Och just nu så sitter jag med headless CMS:et Storyblock. Och det Storyblock lyckas väldigt bra med egentligen, liksom, jag skulle säga att Storyblock, ja, det är massa saker, men framförallt är det 3 saker. Det som är bra är att du gör din applikation, din webbapplikation i vad som helst. Men oftast Next, för att Next är just nu det bästa sättet att server-side rendera på. Du får en klient för att lätt kunna fråga till CMS:et och du får lite schyssta sätt. Du får liksom lite inbyggt godis för att om det redaktören gör att den bygger upp legobitar och då kan jag skriva en React-komponent som heter samma sak som legobiten. Och det här hjälpbiblioteket då som finns, som är ett JS, något man NPM installar, förstår hur den ska bygga upp det till sida, så lägger jag legobiten i viss ordning, då kommer den renderas på sidan i exakt samma ordning. Och det tredje saken den gör riktigt bra är att den har en riktigt bra, liksom den iframar en preview som man också liksom, om du klickar på ett element i iframen så highlightar den det fältet i datamängden liksom. Så undrar jag för den texten där och så klickar jag på den texten och då kommer det till höger om iframen där jag normalt sett matar in all min data. Kommer jag till det stället där jag har matat in den datan. Så det är inte en what you see is what you get editor. Men de legobitarna du har, drar du runt dem eller bara ändra data så ser du att det reflekteras i skärmen. Och highlightar du en sak i datasidan så blir den highlightad i framen och vice versa.
Mm. Hur strukturerar ni upp, alltså om man tar som en sidtyp till exempel. Alltså väljer du ut vilka block som ska finnas på vilken typ av sida och så. Eller kan man liksom bara dra in vad som helst?
Man kan göra ganska mycket. Man kan konfigurera ganska mycket. Just nu har vi knappt gjort det. Just nu har vi sagt liksom att ja, men vi har valt ut vissa legobitar. I Storyblock heter legobitarna block. Men så jag säger block som menar legobitar, men jag ska försöka säga legobitar. Vi har valt vilka legobitar som får finnas på liksom, toppnivån. Sen kan det finnas andra legobitar.
Okay.
Men det måste vara ganska avancerat, den kopplingen, att en preview är någonting som behöver serverrenderas i. Alltså för det är en tvåvägskommunikation. Alltså det är inte bara Storyblock skickar saker som ni plockar från headless CMS:et. Och när redaktörerna sitter och flyttar på block så måste den ju anropa Storyblock som hämtar saker från koden för att...
Jag vet inte exakt hur den gör det, men på något sätt måste den jacka in i hot module reloaden.
Mm.
Och om den pushar data eller om den hämtar om all data vet jag inte. Och ja, det finns tillfällen när den gör en full sidomladdning, men oftast gör den inte en full sidomladdning.
Men då hamnar det på någon uppe i temper eller under tiden tills man har tryckt spara typ.
Ja, men så är det ju med vilket du har i vilket fall. Jag väljer ju i min kod där jag har liksom det här saken för att hämta data från CMS:et. Där är en av optionsarna, vill du hämta draftar eller vill du hämta published sidor?
Mm.
Och det är, vi har ju som en miljövariabel, så i dev-miljön får du upp allting och i nästa miljö får du bara upp det publicerade. Och då kan du ju i den här iframen välja att jag vill få preview-läget.
iframen väljer det med smarta URL-parametrar. Mm. Och det går ju jag själv i URL:en också. Men, ja.
Jag tänkte hur ni hanterar liksom SEO och sånt kring liksom, när man får det i en headless emot. Många headful kommer ju liksom med allt det default.
Precis, och det är ju det som är svagheten och det är väl det vi kommer komma till då. Headless CMS är jättebra när du ska skapa allting själv för du har en otrolig frihet. Men med otrolig frihet kommer ju ett otroligt ansvar. Det är ju upp till dig. Du får ju bara data från CMS:et så du måste skriva en extra applikation som har bra SEO. Eller Svelte eller Nuxt eller vad du vill ha. Om du bryr dig om SEO, då måste du göra det själv. Till skillnad från då liksom ja, men WordPress.
Så headless, får du där ur lådan? Headless CMS
så, jag ska inte svara till Carl. Ja.
With great responsibility.
Vad behöver du själv göra, Carl, för att få bra SEO på en WordPress-sida? Jag som inte har gjort WordPress tillräckligt.
Ofta så blir det ju, du får ju en viss del out of the box. Men ofta så installerar man ju plugin för det också som plockar ut liksom, och hjälper till att publicera upp alla head-element som du behöver liksom. För att få så bra SEO som möjligt.
Men då... Och det finns ju hjälp i Next också, men då ska du veta om det och prioritera det på ett helt annat sätt. Och det är lite annat fokus de gör, det upplever
jag. WordPress är ju bara att skriva liksom head-funktionen så får du ut allt som ska publiceras i head. Liksom.
Så jag tror jag har en bra ganska sammanfattning vad jag tycker. Jag tycker det är jättehärligt att jobba med headless CMS. Men jag tror att branschen har gått lite blind och tänkt att vi måste göra allting helt fritt, helt själva. Så Next och Headless CMS är en jättebra grej. När man egentligen kanske hade kunnat lösa sitt problem mycket, mycket lättare. Med något mer färdigbyggt.
Mm. Ja, för det är ju...
Nu säger jag ju min hot take 12 minuter in. Ja, är vi klara då?
Exakt. Nej, men det går väl att... Det är ju inte så mycket som liksom... Det är ju inga problem du löser som du egentligen inte kan lösa i ett traditionellt CMS. Det är bara att gör du det i ett traditionellt CMS med många datakällor så kanske du behöver hämta in datakällorna in i CMS:et och skapa upp tabeller och sånt för det.
Någonstans är det ju en skala. Hur mycket flexibilitet vill du ha? Hur mycket vill du köpa standardlösningarna?
Mm. Och vad är redaktörerna vana att jobba i ifall man drar in den faktorn också?
Men... Innan vi lämnar SEO helt och hållet, alltså ett headfull, som du kallar det, Carl, CMS,
behöver... Jag tror jag har smittat på det, va? Eller finns det på riktigt?
Nej, jag säger traditionellt CMS. Eller jag kanske sa headfull.
Jag säger headfull. Ja.
Behöver redaktörerna vara insatta i sökmedelsoptimering där? Eller
De kan ju skriva över, liksom ifall de vill ändra vad det är som skrivs ut. Så är det ju möjligt för dem att skriva över. Om du ger dem rättigheter till det.
Och man kan göra det med headless också. Men sökmedelsoptimering ligger närmare koden traditionellt i ett headless CMS. Om man ska hårdra det.
Ja, eller du måste ju se till i ett headless att du skriver ut det. Liksom.
Mm.
Så där är det ju
så
mer.
Man kan fortfarande ha ett slutanvändad matare. Och sen så får man hydrera efteråt. Och sen... Alltså om man kör ditt fall, Mattias, med Next. När kan redaktören mata i ett storyblock Next.js tjottafräs med sökmedelsoptimering? Eller är det ni som ser till att det...
Nej, det är ju vi då helt och hållet. Okay. Då behöver redaktören är ju liksom bara en content-skapare.
Som skapar bara i, alltså textinnehåll, statisk content, inget... Okay.
Så i mitt fall, min redaktör, min e-commerce-sida är en designer. Och när de behöver skriva copyright så kan, när de ska skriva texter behöver de ibland hjälp.
Mm.
Men ofta liksom, det är en e-commerce och liksom det är det mesta de tar fram med nya kampanjer. Och då har de ju redan ett kampanjteam som tagit fram alla slogans liksom, och så vidare.
Okay.
Så mina redaktörer är ju knappt redaktörer, eller de är ju inte den traditionella webbredaktören.
Ja. Men det skulle potentiellt gå att lösa. Eller ha att redaktörerna även i ett headless CMS kan lägga sig i lite och mata alltså er e-commerce-klient.
Då måste vi mappa det i sådana fall. Alltså vill de ha speciell metadata liksom, så kan de ju mata den såklart.
För jag är ju van att jobba med mer traditionella redaktörer som behöver liksom kunna.
Vilken typ av sida har det varit då? Bara för att jag har ju nästan bara suttit inloggade publika tjänster och e-commerce.
Jag har ju suttit mest CMS. Publika tjänster, jobbat med mäklare. Så de har ju kunnat så här, ja, men vi vill kunna skriva över vad informationen som visas i på våran hemsida kontra vad som visas på Hemnet. Liksom. Vi kanske vill använda andra ord i våran kontext emot vad som vi vill sälja ut mot Hemnet. För att lägga upp...
Men fanns det liksom en knapp i CMS:et då att typ synka med Hemnet? Eller?
Ja, eller den tjänsten som de använder för att publicera ut på Hemnet. Samma tjänst anropade vi liksom och hämtade in alla, okay, alla objekt.
Okay, yes.
Så att det låg liksom
samma rådata.
Ja, exakt. Och så kunde de skriva över hårddata i deras webb. Då.
Yes.
Men sen även ja, skriva liksom vanliga blogginläggs liknande artiklar och sånt för kunder.
Men bara för att ta som exempel då, vi höll ju en konferens för, vad är det nu, 2 år sedan tillsammans. Carl var bara med på tal, men du får inkludera det i kväll. Vi valde ju inte, till första versionen när vi skulle köra ganska internt, då knackade vi upp en egen sida själva och hostade på Amazon, bla bla bla. Men sen när det blev på riktigt året efter, då köpte vi ju in en tjänst för det. Alltså då köpte vi in ett CMS, fast ett specialiserat CMS på event.
Okay.
Får man namedroppa dem?
Ja, det tycker de väl om. Konfetti.
Ja, det var faktiskt
konfetti events, va?
Det var, de löste hela suiten med allt från biljetter till betalningar och allting. Det var supersmidigt.
Och det hade ju vi kunnat göra, men där valde vi inte att gå. Liksom man ska jämföra headful och headless CMS då i den här tävlingen. I det problemet valde vi att köpa liksom, att vi skrev lite egen CSS till den där sidan och injektade på rätt ställen. Det var lite jobbigt att injekta på vissa ställen. Hade vi ägt koden hade det varit lättare för oss. Fick vi lägga lite extra tid på det, men istället fick vi så mycket annat på köpet som vi inte började bry oss om.
Det var lite jobbigt att skriva betallösningen själv spontant.
Ja, det beror på om man ska få betallösning. Är det bara faktura så är det ju egentligen bara länken åt ditt Google Form.
Jag tror man att jag betalar med kort faktiskt.
Aj, aj, aj. Ja, men det är ju precis det som är poängen.
Ja.
Frågan är, var går gränsen för att en e-commerce borde använda headless och typ Next eller SvelteKit? Och när borde de bara använda en standardprodukt?
Alltså jag tänker västvärlden så är ju e-butiker, alltså sitt upplägg, sen så ser de ju olika ut i olika fonter, färger, formspråk och sånt här. Men själva upplägget med menyer och produktsidor och sånt, det är ganska homogent.
Du skulle bara veta många buzzwords som jag var före mina kollegor i när jag gick på mitt andra raka e-commerce mot de som aldrig hade varit på en e-commerce. Jaha, har ni bara kommit här med PDP:n? Ah!
Nej, för det var Shopify har väl investerat hårt i Remix och använder det väldigt mycket för liksom boilerplata upp liksom, så här bygger du en e-commerce väldigt smidigt.
Och för de som inte vet vad Remix är?
Ja, det är ju närmast den next konkurrenten du kan få i React.
Shit vad nära jag var på att säga, då lägger ni på nu.
Elitistisk podd, det är det vi siktar på. Uteslutande. Kom inte hit om du inte har några förkunskaper.
Det näst bästa metaramverket i React.
Ja. Eller är det det bästa? Det är det som har gått mest mot webbstandard. Next försöker väl hänga på det nu.
Men jag är jätteglad, för nu kommer React till slut dö nu när de gör en total felsättning de närmaste 2 åren. Allting som kommer senaste 2 kommer suga och nu kommer till slut alla byta.
Jag har en kompis som har skrivit en e-commerce-site med Storyblock tillsammans med Astro. Är han ännu coolare då?
Eller dummare.
Ja. Och så har de lagt in SSG också, bara för att göra livet ännu svårare. Men den presterar väldigt bra den sidan, eller sajten, eller e-butiken vad man ska kalla det. Det är ganska coolt.
SSG räcker ju inte, man behöver ju ISR. Men får jag gå ner i det sidospåret?
Nej.
Nej.
Det blir för djupt, okay. Sidospår.
CMS, är det någon skillnad i pricing då? Borde man tänka på något sånt där? Är det liksom... Är det vettigt? Jag tänker mig att ett traditionellt CMS är dyrare.
Prova på. Traditionellt CMS så betalar du ju inte per redaktör som du gör i många headless. I alla fall vet jag att Contentful och Prismic vet jag, de tar ju betalt för antal användare. Traditionella kör du ju ofta egen hostat, så där är det ju din hosting som avgör priset lite.
Jag förstår.
Det är väl hur mycket trafik du har. Du kan ju komma undan med så här, 10 kronor i månaden på billigt webbhotell liksom. Delad server och konstant mer tid. Med de svagheterna som kommer med att ha delade servrar. Och
om man tänker att alltså, vi tänker prismässigt på alltså mot e-butiker eller någon form där du ska ha en betallösning på antingen ditt headful eller headless lösta sajt liksom. Det känns som det oftast är, alltså skräckhistorier man har hört, när det blir kostsamt så känns det alltid som att det är betallösningarna som gör att det drar iväg. Är det smidigare och så är det ganska, i headless-fallen har jag fått höra att det kan vara ganska mycket krångel med att sätta upp betallösningar, för man får göra ganska mycket hands-on själv för att få det att rulla. Liksom med allt från Klarna till Visa till Mastercard och sen kan man opta ut och använda en tredjepartstjänst. Men de tredjepartstjänsterna ska vara snordyra då. Är det så jag får...
Men du vill i alla fall använda Klarna i Sverige?
Ja, för det är så intuitivt.
Och Ingrid för fraktalternativ.
Ja, det kan vara svårt. För det, jag har fått höra annars om man ska liksom ha tjänster som hjälper med att sätta upp prenumerationer eller något sånt, att det ska vara... Det. Men även när man har Klarna i ett headless CMS så ska liksom för oss, så ska man bli tvungen till att koda ganska mycket själv ändå, trots att man använder deras tjänster.
Vi har på att slänga in Ingrid just nu, och som jag var inte med och gjorde det själv, men som jag förstod det var liksom att slänga in Ingrid. Förlåt, de som inte vet, Ingrid är samma sak som Klarna fast med frakt.
Okay.
Så de sköter inte betalbiten, utan du matar in liksom, du matar in ditt postnummer eller ditt personnummer och sen vet Ingrid redan allt om dig och så får du upp 7 fraktalternativ från Ingrid.
Typiskt Ingrid.
Typiskt Ingrid.
Fan, vilket bra namn. Jag har aldrig talat om Ingrid.
Nej, det har jag heller hört.
Är det ett akronym som det står för någonting, eller är det bara någon som har varit rolig?
Ingen aning.
Det är någon som har en mormor som heter Ingrid. För jag tycker allt sånt känns lite läskigare. Alltså att det... Alltså hur mycket tekniska förkunskaper du behöver i ett team för att få en e-butik att rulla. Alltså vad får man mest bang för the buck? Kan vi stå ut med att vi kanske är lite mer homogena eller inte kan göra riktigt vad vi vill med UI:t? Eller har vi så höga krav på att vi ska liksom ha så customiserad e-butik som möjligt? Vad är liksom, om man ska följa minsta motståndets lag för att få ut en e-butik så snabbt som möjligt?
Jag måste väl vara obas. Slänga upp en, vad heter de? Alla de här drag and drop som man får reklam för hela tiden.
Du menar typ Wix och då?
Ja, de har ju e-handelskopplingar med betallösning i slutet. Så det är väl den absolut lättaste.
Även om det är svensk butik?
Det kan jag inte svara på.
Jag är ute på djupt vatten här. Det är vi allihopa. Perfekt.
Aldrig använt dem så att jag har ingen koll. Men slänga upp en liksom WooCommerce-sajt och slänga upp Klarna i slutet på betallösning, det tar ju liksom en dag att sätta ihop knappt.
Det känns ju inte så långt iväg. Jag vet inte om ni har sett det här, heter det List, det här AI-verktyget som du kunde dels prompta in vad du ville ha för UI, men sen så kunde du också, det fanns ett UI till tjänsten där du kunde typ så här ganska abstrakt sätta upp hur du ville att ditt UI skulle se ut, och så genererade ett AI faktiskt kod. Och du och jag och Mattias har pratat ganska många gånger här på den om low-code, no-code-verktyg. Det känns ju,
jag längtar,
tillsammans med AI så känns ju inte det jättelångt iväg att man till och med skulle kunna använda ett headless CMS, men nästan till att redaktörerna skulle kunna med hjälp av AI sätta upp tjänsterna och sen bara verifiera att det funkar.
Men jag blir lite så här, oavsett om man kör ett headless eller headful CMS, det beror lite på vad det är du ska göra. Jag kan nästan tänka mig att det kommer vara positivt för headless CMS-erna. Alltså ett headful CMS kan ha det här AI-rita översätt till kod inbyggt i den. Mm. Men om man inte behöver... Det jag tror är en stor kostnad upplever jag när man gör headless CMS-er är att varje liten legobit ska en utvecklare översätta från Figma till K.
Mm.
När det steget blir gratis, när AI kan göra det, till sommaren skulle jag tro, då tror jag nästan ännu mer tala för att de bitarna du vill ha full kontroll på, som gör att du vill investera tid att göra ett eget CMS.
Mm.
Alltså, jag tror att det finns ett par saker man vill ha full kontroll på. Och då måste man köpa att det är dyr utvecklingstid att göra, att bygga legobitar, översätta legobitar från Figma till kod. När det är automatiserat, det tror jag talar ännu mer för Helles CMS.
Om man tar ditt projekt till exempel, Mattias, alltså, för ni sitter ju ganska många utvecklare i det projektet, så hade kravet på utvecklarna bara varit att det ska finnas en plats att distribuera mot och den läser in, men att också redaktören tillsammans med designern skapar innehållet med hjälp av liksom ett low-code, no-code AI-verktyg. Då hade ju det projektet sparat ganska mycket pengar.
Oh ja.
Ja. Väldigt mycket. Så, för vi är dyra som Sören, som man säger i Skåne. Alltså det finns ju verkligen incitament att lösa det. Alltså, så det borde vara ganska många som funderar på det eller redan jobbar på det liksom. Om man får spekulera.
Jag tror att det kommer finnas riktigt bra verktyg. Eller det börjar ploppa upp lite bra verktyg.
Mm.
Jag gillar ju, vad heter de? Teleport HQ. Nej, vad heter de? De som gör Builder.io. Skitsamma, de som gör Builder.io. De håller på med något verktyg som ska kunna översätta Figma till vilken typ av kod som helst. Mm. Det var mycket buss om det i hösta eller julas, så har jag inte hört någonting mer. Så jag antar att det inte går så bra för dem.
Ja, Figma öppnade ju upp i somras, gjorde någon release när de öppnade upp för att göra 3D-parts-plugin till Figma som har exploderat sedan dess. Och det verkar som de ska göra ännu mer ändringar för att stimulera det. Så det låter ju ganska lovande för de som kan utnyttja det.
Ja, det känns som att många, det finns ju i alla fall så här, generera hyfsat okej React-komponenter ur.
Ja, det var bland de första exemplen de hade. React med, tillsammans med TS till och med. Så att det inte var, så att det var något, ja, det var ju ganska så här homogen. Alltså, för de har ju inte ens TS-config, så det förmodligen kommer det inte funka att kopiera rakt in i din TS. Men ändå någorlunda bra. En typ, ett väldigt abstrakt exempel på den komponenten. Och så blir det någorlunda typsäker då. Så de exemplen jag tittar på, så var det ganska kraftfullt faktiskt.
Det är ju frågan. Kommer det sluta med att designers sitter, hämtar data direkt ifrån Headless CMS-et, ritar upp alla komponenter och så sitter en utvecklare och copy-pastar ifrån Figma och bara genererar kod utav det?
Du får ju när man berättar för sin chef. Eller så är det då man får tid att jobba med det roliga.
Ja.
Det är då man har tid att putsa på SEO eller göra sidan lite extra snabb så kunderna faktiskt står ut med checkouten eller att man inte har buggar i checkouten.
Nej, för då behöver du ju inte sitta och skriva om komponenterna.
Ja.
Nej, men precis.
Men här, de här typerna av tjänster är ett skitbra exempel på någonting där man kan automatisera väldigt mycket. Alltså, du har varit inne på det ett par gånger, Mattias. Det viktigaste är, för det finns ju en väldigt stor risk att koden kanske kommer vara väldigt inkonsekvent och kanske inte vara den mest välputsade, men det är ju skitsamma så länge man kan verifiera att det är performant, alltså integrerade med Lighthouse eller bara kolla så att, och checka av att det är accessible. Det kanske man får göra manuellt liksom med riktiga accessibility-tester, men den här typen av tjänster där man har så pass dynamiskt innehåll och vill kunna ändra hela tiden med väldigt olika scenarion, då är det ju svårt att blunda för hur effektivt det kan bli med low-code AI-verktyg när det väl är löst. Alltså, det är förmodligen svårare än vad vi får det att låta här, men om man ska uppnå någon form av kvalitet. Nu gick jag ett väldigt djupt.
Men jag tror det är ett relevant sidospår för CMS, så jag tycker inte illa om dig.
Det var bra.
Det är framtidens CMS. Man har bara någon datakälla som designer sitter och jobbar emot.
Men då blir det inte headless längre väl? Alltså då kommer det nästan bara vara en tjänst. Så då varken headless, ja, då blir det headless, headless då. Vad blir det då? Vad kommer det heta?
Ja, men det är frågan hur länge vi kommer kunna leva med att vi inte längre kan se koden. För mig är det, när jag kollar så här, kan AI, liksom, kan man använda ett low-code, no-code-verktyg? Det jag nästan alltid kör fast i är att jag skulle vilja att det här verktyget kan exportera kod. Mm. Och det är det väldigt få av dem som kan eller vill. Det tror jag avgör när liksom, vilka stora revolutionen att det bara finns designers och vi som skriver integrationer. För jag tror fortfarande några utvecklare bara, som de gör helt andra saker. Eller de gör det vi kallar det, de gör backend-jobb helt enkelt. Kanske behöver förstå lite, men jag tror det finns någon gräns där när man känner att man inte längre behöver kunna se koden. Och då har man ju fucked om man får accessibility-problem till exempel.
Ja.
Som man inte kan småpilla i.
Ja, om det inte går att skriva över det så är man ju verkligen känd. Och så ska man höra av sig till någon tredjeparts för att de ska fixa det liksom. Det brukar ju inte gå så fort.
Eller vara billigt.
Nej.
Och så har de,
så får det när man köper det.
Så har tredjepartsbiblioteken tredjeparts support. Jag hittade ett, det har förmodligen funnits jättelänge, men jag hittade ett nytt fenomen. När jag satt och letade verktyg som skulle hjälpa oss med sociala medier, så hittade jag en tjänst som var någon så här ny unicorn-tjänst. Och så bara, oh shit, de är typ bara 8 stycken som jobbar på detta bolaget. Och så sökte jag komma i kontakt med deras support. Jag hade lite frågor om deras tjänst. Då hade de outsourcat sin support till Fiverr.com, om ni känner till den tjänsten. Alltså, jag vet inte, grundpremissen är väl att du kan få saker gjort väldigt billigt av folk som är...
För $5.
Ja, för $5.
Från början.
Men då kunde folk som är på Fiverr-plattformen kunde certifiera sig mot deras tredjepartsprodukt. Så de hade en tredjepartsprodukt, den hade en tredjeparts support där folk som satt på Fiverr-plattformen kunde certifiera sig mot deras produkt. Så jag bara, åh, det är så mycket abstraktionsnivå. Och den supporten var jättedålig.
Men den var billig.
Ja, den var förmodligen jättebilligt för dem. Jag fick det var svar. Det var, vi ska svara inom 48 timmar. Skitbra, tack. Och så var det inte adekvat support, så jag valde att inte gå vidare med den plattformen. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men det var ett intressant fenomen. Mm. Det var det jag kommer att tänka på. Det är ju risken liksom. When shit hits the fan i det scenariot som du beskrev, Carl.
Mm.
Då kanske man har målat in sig i ett jättejobbigt hörn. Speciellt som det är accessibility och du har juridiska compliance-tvister mot dig efter 2025. Vilken mörk värld för oss jag målar upp nu. Jag känner att jag sänkte er totalt.
Nej, men jag bara känner att så här, den enda aspekten jag inte tänker att vi pratar om är väl att hur mycket vill vi prata om redaktören egentligen? Vi har pratat lite inom, varit lite inne på den.
Det är ju deras dagliga arbetsverktyg, så att det, jag tycker att det spelar rätt så stor roll vad man väljer utifrån deras förkunskaper.
Men vad vill du ha ut av en, alltså vad, hur, din utopiska redaktör, Carl, vad har de för förkunskaper för att det ska funka bra?
Ja, oh, bra fråga. Jag vet inte, jag hittar den. Nej. nej, men att de ska ju, ja, nej, men de ska ju kunna jobba väldigt enkelt liksom i CMS:et och veta vad det är som kommer ut utan att behöva fråga mig, vad gör den här knappen eller hur får jag det här att fungera? Och jag ska inte behöva sitta här liksom i timmar och utbilda mina redaktörer när jag har byggt något nytt.
Ska de kunna grundläggande SEO?
Nej, det behöver de väl inte kunna. Det är eftersom att de ofta får liksom en hyfsat okej SEO utifrån datan genererat. Oavsett vilken väg du går så plockar du ofta ut liksom en bra beskrivning och du har ju alltid sit-titeln att printa ut liksom.
Behöver de kunna accessibility? Alltså jag tänker på en sån, det enklaste exemplet. Vilken ordning man får lägga headers. Ska CMS:et se till att du inte får lägga en H1 under en annan H1? Eller ska de förstå sånt?
Där kanske jag är väldigt hård. Jag tycker inte att en redaktör ska få välja vad det är för typ av HTML-element de skriver ut. På det sättet. De kan välja om...
Styling,
ja, men de får välja om det ska vara italic eller bold. Liksom.
Okej. Okay.
Styla texten. Skriva, välja fritt ifall det ska vara en quote. Liksom. typ där. Men jag tycker inte att de ska behöva styra liksom heading-nivå, utan då får de ju skapa en sektion och sen så får de skapa nästa sektion. Mm. För att minimera liksom, jag håller med, felen de kan göra på deras sida.
Ja, men mitt absolut första CMS jag jobbade i var ett ganska dåligt CMS, men där fick redaktörerna, där skapades det väldigt mycket pusselbitar som var, jag tyckte var lite för små. Alltså till exempel 50-50 layouten. Det var en pusselbit som hade två liksom, en legobit man kunde ställa två legobitar ovanpå, då blev de en 50-50 layout. I den gick du att lägga 50-50 layouten. Så där fick ju redaktörerna liksom, det är därför jag tycker om headless CMS, att man abstraherar bort design från redaktörsarbete. För då kan designern definiera legobitarna och redaktören gör det redaktionella arbetet. Sen behöver de samarbeta så designern tar fram rätt legobitar. Och vi tre måste alla tre tillsammans samarbeta så vi inte är dumma. Men jag är ju ganska mycket för ganska strikta pusselbitar. Hellre att man har två stycken pusselbitar som påminner om varandra ganska mycket, men de har helt olika fält som redaktören kan fylla i. Och båda två, de legobitarna, är samma React-komponent fast med olika props in. Eller svältkomponent med olika props in. Men för redaktören är det ganska hårt nedlåst för vad den får göra. För att jag är för van vid att redaktörer vill göra så mycket att designersarna börjar hata dem. Så.
Hur mycket jobb, alltså förutom om du, när en sida är uppsatt liksom, när oavsett om det är headful eller headless, alltså när allting är uppe och kör, hur mycket, alltså är er uppfattning att de faktiskt gör stora ändringar, alltså ta fram, alltså för jag tänker en ny landningssida eller någon sån kampanjsida och sådana experiment. Det är ju inte som att sätta upp en ny produktsida. Hur mycket stora ändringar görs liksom överlag på en vältrafikerad e-butik?
Nya kampanjer. För produkterna hanterar ett produkthanteringssystem som ligger under.
Mm.
Som antingen CMS:et pratar med och Next-applikationen, Single Source of Truth. Eller att CMS:et frågar både produktsystemet och CMS-systemet.
För när vi pratade inför avsnittet, det vill säga innan vi började spela in, så hade ni ju lite olika åsikter av hur mycket man skulle hålla redaktörerna i handen. Och det har ju inte riktigt varit inne på, kanske.
Vad sa vi? Jag glömde bort vad vi sa.
Carl var snällare än vad du var, Mattias.
Ja, jag sa väl i princip att jag skulle kunna välja ett CMS utifrån vad redaktörerna har jobbat med tidigare. Lite samma som att jag skulle välja en frontend-ramverk utifrån vad teamet har mest styrka i.
Medan jag hellre låser ner redaktören lagom mycket. Och att det är ett samarbete istället, liksom att den inte ska... Ja, men det beror ju såklart på vad det man gör och vilket man jobbar med.
För en e-handelssajt är väl inte jättemycket redaktionella sidor. Om det inte är typ, här kommer vårens kollektion, hamnar här liksom, och så skriver man en häftig text. Typ. Om man jobbar inom kläder. Är det mat så är det väl typ, det här är säsongens goda grillrätter nu när våren börjar komma. Det viktigaste på veckan då? Veckans tips!
Oh, shit, vem har ett veckans tips?
Så jag vet inte om det är ett tips, men det är lite ditt fel att jag följer överhuvudtaget, Mattias, men Theo, alltså T3. Och på tal om CMS, CSS Tricks hade jag helt missat att det hade blivit uppköpt av DigitalOcean. Det låg Theo ut en film häromdagen om. Jag tror de flesta av oss som har jobbat med någon form av fronten känner igen sajten CSS Tricks från Chris Coyer, som har gjort en massa bra saker för internet. Den sidan som förklarar Flexbox var ju så välbesökt så att de började sälja planscher på sidan om Flexbox. den har ju hjälpt, han understryker verkligen det, Theo i sin video, hur mycket den har hjälpt speciellt honom, men hela alla som har sysslat med frontendutveckling. Men den blev ju uppköpt, det var därför jag kom att tänka på det och prata om det här, för det var en WordPress-sajt om jag förstod rätt. DigitalOcean köpte upp den och sen så gjorde de med Google, bara sagt upp allting och bara låter sajten ligga. Så det är typ en person kvar anställd och sånt som gjorde sig av med allt. Och det, jag vet inte om det är något tips, men det är mest svårligt. Så jag har besökt den sidan så mycket, och alltså speciellt den Flexbox-sidan.
Ja, det är tråkigt. Så ditt veckans, vad var det tipset här? Eller var det veckans
sänka publiken totalt. Nej, det var inte så mycket tips. Men det är det mest... ja, det satt långt i, men sen jag började följa både Fireship och T3 på dina tips, Mattias. Så det är väl någon form av veckans tips. Två riktigt bra YouTube-kanaler om man är intresserad av utveckling.
Då vill jag nyansera. Alltså T och T3 är stacksnubben. Jag kommer aldrig lära mig vad han heter. Jag tycker om honom för att jag väldigt sällan håller med honom. Han får mig börja tänka. Och jag är väldigt sällan överens med honom.
Ja, jag brukar nog hålla med honom faktiskt. Men...
ja. Han är ju alltid öppen med sina biasar, det ska han ha. Men det är nästan alltid så kommer han säga att jag kommer tycka det här på grund av att de har köpt mig. Därför kommer jag kommer ju därför dissa den här tjänsten. Och jag bara, ja. Nej, nu. Skitsamma.
Jag provade den editorn Zed bara för att han gjorde det i ett avsnitt. Men jag kommer inte hoppa över till Zed från VS Code.
Det var... blazingly fast.
Ja, men det finns också bara till Mac. Det är kanske en liten caveat. Men... har du något tips, Carl?
Jag har ett bra tips om man vill hänga med på, inte behöva följa massa bloggar men få alla saker på ett och samma ställe ändå. Så finns en sida som heter daily.dev där man kan följa för att få tips och hänga med liksom, i vad det är som händer.
Och får man samla upp nyhetstjänster själv eller hur funkar den?
Ja, men du får ju checka ut i lite så här, ja, men det här är mina preferenser som jag gillar. Och så försöker den att plocka ut liksom saker som är aktuellt för ditt område. Så att du inte blir matad med massa Spring Boot-uppdateringar ifall du är frontend-utvecklare och inte sitter med Java.
Man älskar Spring Boot-uppdateringar.
Så mysigt.
Jag har faktiskt tips, jag var lite emot det när min kollega föreslog det, så jag fick ju krypa till korset och bara gilla det. Han kör en eller även exakt vad han gör. Han har mer beskrivit ett arbetssätt, men då tycker jag beskriva en lösning på det. Han kör en extension som heter Pixel Perfect när han sitter och översätter Figma till kod. Så det han gör är att han klickar på en frame i Figma och då kan man exportera en hel frame som en PNG. Och sen har man ett Chrome extension som heter Pixel Perfect där man lägger upp den här bilden som liksom en overlay ovanpå sidan man håller på att bygga. Det kanske är en liten effekt av att vi inte riktigt kommit så långt på samarbete med designers, annars vi använder samma liksom, design tokens, utan vi använder olika design tokens. Och därför är det jobbigt att sno saker från Figma. Men det blir liksom lättare, man kollar inte på Figma, man går inte in i Figma och mäter, var det där 12 eller 16 pixlar? Utan man lägger på den här overlayen. Sen så tar man bort den och lägger dit den liksom lite allt eftersom man kan ha opacitet i den. Eller man har ju opacitet i den, det är ju själva grejen. Men när jag har kommit... jag drar upp den till 50%, tweakar någonting tills den saken stämmer. Sen drar jag ner den till 20% så jag bara har lite skuggat och kodar på. Ja, det är ett arbetsflöde jag som fick mig att översätta Figma till kod väldigt snabbt.
Sitter ni inte med REM, Mattias?
Extensionen.
Vad sa du? Använder ni inte REM istället för pixlar?
Klart vi sitter med REM. Ja. Det är ett för långt sidospår.
Jag har faktiskt ett tips, för jag kände att mitt förra tips var så negativt, men det var mer bara ett konstaterande. Jag har redan skickat det till er, men jag har inte skickat det till våra lyssnare. Men det är ett spel som inte har släppts, som heter Kingmakers. Det ser ut som... de har en...
Vänta, vänta nu, ska vi bara göra så här? Vi lägger till länken till Steam, och alla lyssnare måste gå in på den här länken och klicka på videon. Och pausa podden nu och så kollar du på videon och sen hörs vi igen om 5 sekunder.
1, 2, 3, 4, 5. Ungefär 27 sekunder in i den gameplay-trailern eller launch-trailern de har, För först ser det ut som vilket så här riddarspel som helst. Det är en massa små gubbar som slåss med svärd och yxor på ett slagfält. Det ser ut som Total War typ.
Came from.
Och sen 27 sekunder
in
så teleporteras det in en bil in i slagfältet och så hoppar det ut en gubbe och skjuter ner alla.
En pickup
truck. Så devisen på spelet är att du kommer från framtiden in i medeltiden och skjuter ner Lego-knäktar med skjutvapen så de har som sjuk överhand. Det var det galnaste premissen på ett spel jag sett på hur länge som helst. Det blev överlycklig. Det
känns som en ganska fullständigt modern arsenal. Liksom shotguns, AK-47er, granater.
Stå upp i borgen och sniprar.
Har ni spelat? Ni spelat Carmageddon?
Ja, länge sedan.
Ja, det är jättegammalt. Men det känns som de har lagt Carmageddon inuti Total War blandat med Mountain Blade och sån skjutvapen i tredje persons läge. Det var helt bananas. Så lyckas de göra det till ett någorlunda adekvat spel så kommer jag garanterat köpa det. Det skulle släppa sig år någon gång återstå sig. Jag hoppas det blir bra.
Planned release 2024. Jag tror det fanns att spela redan.
Nej, jag tror inte. Jag kanske är någon som har en alfa-beta-access eller någonting. Men jag ser verkligen fram emot det spelet.
Det vore riktigt roligt om de hade kunnat bygga in så man liksom får spela, för det lär vara IP-problem, men så här klassiska episka strider, liksom Sagan om ringen, Helm's Deep och den typen av liksom,
jag tror
både fiction och
faktiskt. Den väger copyrighten på Waterloo liksom.
Ja, precis. Du ska rädda Sean Dark.
Med skjutvapen om pick. Ja, oh, det är så bra. Vi borde få vara med i en sån brainstorm workshop med dem. Vi hade hjälpt dem. Nu är jag färdig. Så...
Ja, bra, då har vi det här. Ja. Tack så mycket alla som lyssnade. Ha en fortsatt trevlig tisdag. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra!
Hej!
Hej.